Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag hade nog prioriterat mitt liv annorlunda om jag fått leva om det. Det är lite sent att börja korrigera en del saker i livet. Men det är ju mitt val. Så jag måste ju stå för det på något sätt liksom.
Klockan, Källström ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic, panna och så går bollen för Elm som skjuter.
Elm!
Rasmus Elm gör fullständigt osannolika 4-4 för Sverige i Berlin och Tyskland. Svensk fotboll, då största mirakel jag bandade med någonsin, Ralf. Det är fullständigt otroligt.
Han är ett slags konstant. Är det stor sport på TV är det sannolikt att den bevakas av den kunniga, stabila och animerade Lasse Granqvist. För över 30 år sedan gjorde han sina första stora mästerskap, då på Sveriges Radio, och så har han bara fortsatt. Idag är han på C More och TV4 och blir kvar där åtminstone till sommaren 2026. Men sen då, vad vill den här 54-åring fylla sin tid med? Det, vilket avtryck han ser att han gjort i konsten att kommentera sport, att han kanske prioriterat fel i livet och så lite dill. Det är grejer som förekommer i Värvet avsnitt 530 med Lasse Granqvist.
Jag tänker på det faktum att du har givit sportjournalistiken mer än halva ditt liv.
Mm.
Vad har den givit tillbaka så här långt?
Ja, mitt liv.
No.
Nej, men det är ju varje dag. Och det fascinerande är ju att du kan liksom inte... Det är svårt att hitta en kopia, en exakt kopia på ena arbetsdagen till en annan. Det är faktiskt svårt. Sen kan du säga att grunderna i engagemang och grunderna i elitidrott jobbar jag ju med. Liksom grunderna i succé och tårar, alltså glädje och sorg. Och man ska använda ett så starkt ord som sorg i idrottssammanhang, men det tror jag många ställer upp på. De grundtonerna är ju de samma. Så man spelar ju så att säga med de ingångsvärdena hela tiden.
Mm, det är samma klaviatur.
Ja, men eller hur? Men däremot är det såklart olika sätt att ta sig fram till slutmålet hela tiden. Mm. Och sen är det olika som blir glada.
Just det. Mm.
Och olika som blir ledsna över resultaten. Liksom. Så jag kan aldrig känna att idag vet jag hur det blir.
Mm.
Därför att du måste vara beredd på att ständigt bli överraskad. Det väljer en liten annan väg, du får ett annat slutresultat och vägen dit blir helt annorlunda, och händelserna som utspelar sig, ditt samarbete med den du arbetar med, experten blir, eller det tar en annan väg.
Mm.
Så det är ju liksom, och så har det alltid varit och så kommer det förhoppningsvis alltid vara. Så att den dagen jag kliver av så kommer ju någon annan uppleva precis samma sak från den matchen jag gjorde senast, så att säga.
Mm.
Så att det oväntade skulle jag säga att det är.
Sen är det ju också, jag menar, jag tänker mig att min liksom uppgift, ja, det är ju att piska upp nyfikenhet inför den som kommer hit.
Mm.
Och du har ju samma uppdrag egentligen, fast för en annan, en match av något slag då.
Mm.
Är det svårt för dig ibland att piska upp den där nyfikenheten?
Det är svårare än vad det var om du backar 20, 25, 30 år när jag började. Men jag tror nyfikenheten är ju kanske den viktigaste egenskapen hos en journalist. När du tappar din nyfikenhet, då är du liksom inte längre bra på yrket. Sen är det klart att rimligen är det ju så, om vi går till dig, så är det ju rimligen så att du inom dig har dina intressen, dina värderingar, dina funderingar, dina så. Så att inför vissa intervjupersoner så kommer det ju lira mycket bättre med den du är. Och då har du ju liksom en hel del från början med dig in i det. Och det är väl egentligen samma sak i... Men nyfikenheterna, det formuleras ju i de frågeställningarna som finns inför en match. Hur kommer de att ställa upp? Kommer den spelaren vara? Hur kommer duellen vara mellan de här två? Alltså alltihopa det där som ingår i uppsnacket för matcherna. Och som nästan ibland kan vara lika härligt som själva föreställningen, själva matchen.
Mm.
Men jag tror att jag skulle påstå, nej, jag hittar inte på. Jag behöver liksom inte gå in i mina inre depåer och tänka, gud, hur ska jag kunna vara nyfiken på den här matchen nu då? Jag upplevde en ganska stark kontrast mellan den 28 maj i Stade de France och Champions League-finalen mellan Real Madrid och Liverpool, och nationaldagen den 6 juni när jag kommenterade Flickor 13 mellan Stensätra IF och Gävle IF. Alltså det var inom ramen för Musikhjälpen 2019, så var det, kunde man köpa lotter av det som TV4 lottade ut, vilket var en tv-produktion, gammal tv-produktion med kameror och studio och kommentatorer och sända buss och alltihopa där. Och den kontrasten är ju egentligen det bästa sättet att beskriva mitt jobb då. Min insats här var att jag åkte som kommentator.
Mm.
Expert var Hanna Marklund och vi hade full påställd i studio och alltihopa. Och upplevelsen för det, jag blev ju liksom varm inombords av att få se och vara nära den svenska idrottsrörelsen där på naturgräset på Skogsvallen i Stensätra, som är ju en del av Sandviken nu, är det Sandvikens kommun. Så att jag säger liksom att du får så mycket tillbaka i mitt jobb.
Mm.
Och det kan vara den här typen av kontrast som också ger glädje i jobbet.
Mm.
Och glädje är viktigt för att leta nyfikenhet.
Ja,
alltså om du har tråkigt på jobbet. Om du tycker att, åh nej, ska jag göra 2 intervjuer till den här veckan?
Mm.
Åh nej, och vilka är det nu då som kommer? Åh, det är den. Åh, hur ska jag fixa det här? Du kanske inte alls har resonerat så någon gång, men liksom det, om du inte får tillbaka engagemang eller värme, jag tänker från dina lyssnare,
mm,
då blir det ju liksom lättare att bära in i nästa jobb. Liksom.
Men jag tycker ju så här, ja visst, jag håller med dig absolut, och i vissa fall då kanske om det kommer hit någon popmusiker som jag, liksom, jag har ändå varit intresserad av musik och jag har försökt göra musik i hela mitt vuxna liv. Ja, då har man lite grann gratis. Men samtidigt så tycker jag ju så här, fan, det är jävligt spännande att träffa. Liksom, jag minns inte vad vi pratade om, men jag minns när jag gjorde Kim Källström, kanske 2017 säger vi.
Mm.
Och då kommer jag ihåg att jag var så jävla nyfiken på, jag hade liksom, du vet, jag brukar försöka hitta en fråga som jag känner så här, ja men det är den.
Mm.
Har jag den nyckelfrågan till en gäst,
mm,
då brukar resten lösa sig.
Mm.
Då liksom faller pusslet på plats. Mm. Eller så. Lite pretentiöst eventuellt, men det är så jag har sett på det i alla fall. Och min fråga till honom var om det inte gör väldigt, väldigt ont när man gör den där målgesten, när man glider på knäna.
Mm.
Och Kim har inte gjort sådär vansinnigt jättemånga mål. Och han har definitivt aldrig gjort den målgesten. Så att det följer.
Ja, exakt. Ja. Han är lite för tung för det.
Ja, kanske.
Dessutom om han skulle göra det när han lirar med Djurgården hemma, så är ju Tele 2 Arena är väl, måste ju vara det hårdaste underlaget i.
Alltså
ja. Konstgräset där är ju betong.
Liksom. Aha, okay. Ja.
Det är väl någon filtmatta av något slag. Men, det är liksom, men han kan ju ha mål på bortaplan, gubevars.
Ja, absolut. Nej, men, så att, jag vet inte vart jag ville komma.
Nej, men då blir jag ju nyfiken på vad du har för nyckelfråga till mig.
Ja, men den kommer vi nog till.
Ja.
Kan man dra liksom en parallell där mellan det, alltså min den där nyckelfrågan och det, alltså, din uppladdning inför en sändning?
Nej, inte så att jag hittar liksom det är det som är grejen. Alltså förberedelserna är mer massproduktion i grund och botten. Alltså jag ska veta. Jag har ju jobbat med en Excel-fil som jag fyller i själv då, där källorna in till den faktan jag skriver in i den här. Och varför jag har Excel har jag ingen aning om, för det är ingen matematisk funktion överhuvudtaget, men det blir snygga spalter.
Ja,
liksom.
Ja.
Men så, och då är det ju x antal olika former av källor som bidrar med information. Men den är ju, liksom, den är ju statisk av att faktauppgifter, liksom, det är ettor och nollor helt enkelt. Alltså antal landskamper, antal ligamatcher, antal mål, övergångssummor och bla bla bla, bla bla bla. Titlar de har vunnit, om de har blivit utsett till årets spelare, bla bla bla. Den typen av information finns ju med på alla spelarna. Används ju försvinnande lite.
Mm.
Men du ska ju tänka att det är ju samtliga aktörer då i båda lagen som har all den här fakta med sig, så det skulle ju vara helt hopplöst att sitta och tvingas lyssna till det där.
Mm.
Till det kommer ju sen när du har lagt den här grunden, du har Excel-filen klar, du har gjort den arbetsdagen och tagit in den här informationen, känner du, då bygger du ju matchen liksom med de ingångsvärdena som gäller för just den.
Okay.
Vi pratade om det tidigare, är det duellen mellan högerbacken och deras vänsterspringare, eller är det i hockey, är det hur bra är de i numerära överlägen, vilka ska de sätta in i numerärt underläge för att detronisera den bästa spelaren och ta bort den bästa spelaren på den andra sidan. Sådana där grejer. Mm. Det bygger ju sen upp för. Så att det är mer, eftersom det skiljer oss ju åt. Du gör ju intervjuer med en person som sitter mitt emot dig och ni samtalar. I mitt fall är det ju liksom det är någonting som ska hända.
Mm.
Och det skiljer ju faktiskt från det som är scenuppträdanden. Det som är den formen utav, eller biofilmer, eller vad du liksom, alltså tv-serier. Det här är ju någonting som inte följer något manus. Det följer ett regelverk. Det finns ju regler för hur man ska bete sig. Men sen är det ju upp till, vad ska hända då? Ja, jag vet inte.
Mm. Det fanns, nu är inte någon av dem här och kan försvara sig, men Fredrik Wikingsson hade ju någon spaning om vem det nu var på Radiosporten, om att liksom de här sägningarna är för, alltså att de är skrivna helt enkelt, mm, för att de är för liksom poetiska för att vara där och då. Mm. Har du någon kommentar till det?
Jag kan inte svara för mig själv. Jag har aldrig haft nedtecknade manusrader. annat än när jag ett tag körde med när jag kommenterade en finalmatch i Europamästerskap eller världsmästerskap, så var min idé att jag skulle säga god afton och mycket välkomna till Lissabon, huvudstad i Portugal, för EM-finalen i fotboll 2004 på lokala språket, det vill säga i det fallet på portugisiska. Eller,
hur låter det på portugisiska?
Jag är glad över att du accepterar att jag inte kan det. För det blev kanske inte så bra alla gånger. Men jag körde med det ett tag. Alltså, bonsoir, bienvenue, och final, champion du monde, 1998 eller något sånt där. Det var franska, jag har ju läst 3 år i alla fall. Men portugisiska var inte min grej. Men i övrigt så har jag inte, nej, det har jag inte. Däremot har jag beundran för personer som kan behandla språket i ett löpande skede på det sättet som exempelvis, det finns 2 exempel tycker jag på Radiosporten, Bengt Schött är det ena, och Christian Olsson i Göteborg, som ju, jag var programledare för Radiosportens OS-sändningar när du började köra podden, ja, det var 10 år sedan, 2012 i London. Och då körde ju Christian Olsson dressyr. Alltså de håller på i det här momentet som heter kyr. Jag kan inte svara på vad det är. Är försvarande av djur i sporten kraftigt. Ja, hästsporten i detta fallet då. Och det är ju uppträdanden eller program de kör. Dressyrprogrammet i 6-7 minuter. Och att göra det i radio. Alltså en häst med en ryttare som går runt i en rektangulär sandlåda, ganska stor för vissa men ändå, till musik och gör rörelser. Att göra det i radio, det är ju någonting jag beundrar storligen.
Peder har sagt att det här är en häst som inte är sådär väldigt kvick i benen, men så här långt bra hovarbete, kvick som en salamander åtminstone.
Det höga hindret därefter, kommer de nära, och flyter över som chokladsås. Brups, så vackert.
Tänk nu om de kunde bli 2 sångfåglar som flyger genom en chokladfontän och blir karamelliserade för alltid, eller lite grann åtminstone.
Men de som klarar av att ha skrivit ner det, nu sa du att Fredrik Wikingsson hade spaningen att det hördes för mycket, liksom, det blev lite överdrivet. Men de som klarar av att ha någonting nedtecknat och får det att framstå som alldeles naturligt, den egenskapen beundrar jag. För mig är det mer skådespelare. Då går jag ut till Dramatens scen för att liksom uppleva den typen av insatser.
Vi ska prata om ditt kulturintresse också. Men jag menar, på sätt och vis är väl ditt Excel-ark då, ditt manus. För du vet att om det blir tyst i 2 minuter och, eller att det ligger någon nere eller vad det nu kan vara. Ja, men då har du den. Kan du dra någonting ur Excel så att säga.
Och det är ju det som blir den så kallade punkten av timing i kommenteringen. Den är ju lika. Jag gjorde ju 25 år med kommentering på radio. Körde dubbelt i 10-12 år mellan radio och tv. Nu gör jag bara tv. Men det är ju samma egenskap. Timingen, det vill säga att säga rätt sak vid rätt tillfälle. Det är ju en yrkeshemlighet som de skickligaste klarar av på bästa sätt. Och det är ingen skillnad mellan radio och tv. Så att den här informationen du pekar på att den kan komma, den behöver ju ha någon koppling på något sätt till något skeende som har varit eller som kanske kommer. Till exempel, det kommer att bli en straff här, och vederbörande har enorm statistik. När målvakten tar alla straffar och de skjuter till höger och de skjuter till vänster eller vad det nu är, va? Då har ju informationen en ganska bra timing.
Jag tänker så här, alltså när du då tog dina första steg på Sveriges Radio för ganska exakt 35 år sedan.
16 januari 88 var ju första gången jag klev in genom. Nej, 1 augusti 87, ja, för det var alldeles korrekt. Det var första gången. Ja,
exakt.
När jag ringde Radiosporten och frågade hur jag för att få jobb hos er, och fick svaret att kom hit en sommarvecka och kolla hur det är. Och då fick jag jobba parallellt, eller jobba parallellt. Jag fick gå med Lasse Kink, som då hade någon fotbollsmatch på Råsunda, som hade V5-bevakning som man gjorde på den tiden på Solvalla och sådana saker. Men en lördagkväll sattes jag ju då i studion tillsammans med Roger Burman. Och där går ju min version av vad som hände vitt isär från den Roger Burman berättar om detta. Han hävdar ju att jag armbågade mig fram till mikrofonen och helt plötsligt tog till orda med lottoraden. Jag hävdar att Roger med sitt godhjärtade anlete och sin härliga inställning till andra människor sa att du kan ju det här, kör det här. Så jag läste faktiskt, just nyss nämnda datum, 1 augusti 87, såväl tyska Bundesliga-resultaten som den rätta lottoraden i Sveriges Radio. Sen kom jag in som praktikant januari 88.
Hur som helst. Alltså,
men Roger och jag tvistar om det, hur det gick till där, ska du veta.
För att det här inte ska falla som ett korthus så jobbar vi ändå med 1987. Då. Jo, men när du tog då dina första stapplande steg där, så var Ingvar Carlsson statsminister. Lasse Larsson bästa målskytt i Allsvenskan.
Malmö FF.
Mm. Patrik Sjöberg hoppar 2,42. Ja,
just det.
Suarez och Messi föds, liksom Charlotte Kalla som just har lagt stavarna på hyllan. Vad var det för Sverige du liksom klev in i, så att säga?
Det var väl fortfarande post Olof Palme, alltså det mordet på statsministern präglade ju Sverige under en ganska lång tid, skulle jag säga.
När året summeras så var det väldigt mycket kring Ebbe Karlsson och så.
Och det var ju liksom Hans Holmer och den här olika spåren som var i Palmemordet. Och det finns ju poddar som fortfarande rullar om vad som hände där. Men det var liksom, jag kommer inte, alltså det blev ju mer utav kris när vi kom in på 90-talet där i början. Då var det ju liksom krisens tidevarv på något sätt med, jag kommer ihåg att Riksbanken höjde räntan, eller reporäntan som jag aldrig fattar vad det är, men den höjdes då till 500%, och det var oerhörda bombastiska tongångar såklart. Men jag levde väl liksom i min lilla sportintresserade värld. Så där var jag liksom. Jag kommer inte så mycket ihåg hur det var parallellt vid den tiden och sådär, utan det är ofta så att vardagen är påträngande och kan vara kall och eländig och rubrikerna braskande och så. Men vår vardag liksom, när vi går till dagligvaruhandeln eller vi sköter våra lokala resor eller vad vi gör, det blir liksom lite ofta samma.
Men alltså,
jag kommer inte ihåg helt enkelt.
Men var, liksom, om vi sätter ner liksom fötterna i dig som 20-åring, lätt konstigt, men du fattar vad jag menar. Mm. Alltså, var det hockey och fotboll och trav redan då? Liksom? För det är väl de tre stora för dig?
Mm. Det var det nog. Jag höll på väldigt mycket med innebandy också. Vi hade ju en egen innebandyförening som vi hade bildat. Och,
Men det var ingen stor sport att bevaka, antar
jag. Nej, jag jobbade inte alls med den. Men jag höll på med det, liksom, det var på eget bevåg, om man så säger. Men annars var det precis det du säger. Jag var ju frekvent besökare utav, levde med de här serierna, förde egen statistik och alltihopa, som så många gör som har ett intresse för sport, som det var i mitt fall. Jag tror det var nog lätt att peka på mig som en sportnörd. Och jag såg alltid det som ett ganska fint omdöme. Att det var lite beröm i mina ögon att jag pekades ut som att ha en sån särkompetens för just en idrott då för det i det fall. Men fotboll och hockey var det definitivt. Och det är väl det jag liksom tycker mig ha, liksom, inte genetiskt men snudd liksom, i blodet, är det de två sporterna som jag varit mest engagerad i. Mm. Sen har jag lärt mig över tid att det finns en professionalitet inom ram för mitt yrke som gör att du ska som kommentator kunna klara av att kommentera egentligen vilken sport som helst med utgångspunkt från nycklarna som gör att du kan sköta ditt arbete, så att säga. Men det är väl en annan sak. Men jag var väldigt fokuserad. Och radiosporten var grejen för mig. TV hade aldrig varit, utan det var ju därför jag ringde till radiosporten, hur kan jag få jobb hos er? Och jag satt relativt tidigt när min mamma var helt ointresserad, eller hon lever fortfarande och är helt ointresserad av idrott. Pappa har numera gått bort sedan 11 år tillbaka. Men han var väldigt sportintresserad. Men när vi satt upp och tittade på Canada Cup på nätterna och så vidare, då hade jag ju alltid radio. Mm. Och fick radio var inte riktigt, det fanns, men annars var det en sån här, man kallar det för bergsprängare, tror jag. Alltså, typ en stor sten som hade någon blinkande diod. Så där på. Den släpade jag in i vardagsrummet då, och kopplade in med eluttag och satt med typ borrhörlurar på för att få radioreferatet. Jag ville ha det, för det var närmare och mer engagerat och mer än det här klassiska svenska tv-sportviset att kommentera på SVT. Liksom, tänk Plex Pettersson, tänk Bengt Grive eller, för den saken skulle Arne Hegerfors också. Så de stora tv-sportkommentatorerna, det var aldrig min grej. Utan jag ville ha Tommy Engstrand och Lasse Kink och de som fanns på radio.
Och det är väl, jag menar, jag ska göra en liknande jämförelse om en stund. Men liksom, det är väl, jag menar, du som har jobbat då med både tv och radio. Det är väl ändå lite svårare att göra det för radio. Alltså det är mer jobb. Du måste måla.
Jag tror att det är individuellt, men för mig är radio lättare.
Okay.
Därför att radio refererar ett pågående skeende exakt när det händer. TV kompletterar ett pågående skeende. Just en det. TV-kommentering ska komplettera, det vill säga du ser ju vad som händer. I radio säger du att han skjuter. I TV ser ju alla det. Så undvik att säga att han skjuter, utan du behöver ju komplettera skottet med någonting annat som det var missriktat eller det var inte det hårdaste vi sett i år eller vilken träff eller så. Så att du får en helt annan tonalitet i det liksom. Alltså när Hedvig Lindahl räddar straffen i VM 19 så är det liksom att hon räddar, säger man ju såklart i en radiokommentering. När man gör det i tv så blir det, men vilken räddning, vilken språng, vilken... Så liksom, så att du får hela tiden tänka på ett annorlunda sätt. Och i mitt huvud är det att komplettera ett skeende, men du ska ju fortfarande vara nära, engagerad på, så att folk liksom känner att det pulserar när matchen är av den dignitet.
Ja, det lät ju lite grann som när vi pratade för en stund sedan liksom, hur du bygger upp, alltså det är ju, ditt jobb är lite grann, och oavsett då ifall det är flickor 13 eller om det är liksom världens viktigaste match på globalt spektrum, ditt jobb är ju att höja insatserna.
Eller? Alltså, ja.
Det ska vara mycket på spel.
Ja, och förklara för folk varför är det här. Varför är det här kul för dig att titta på? Mm. Varför ska du lyssna på det här?
Just det.
Det är liksom den... Och då är det ju så, vissa matcher är ju inte lika mycket värda som andra. Men då är det ju också så att den som kollar på flickor 13, i och för sig var det mixade åldrar, men ändå, mellan Stensätra och Gävle, de är ju troligtvis intresserade av det. Mm. Alltså det är ju den viktigaste matchen de någonsin haft, troligen. Ja, ja. Och att då ha någon som inte kan värdera matchen på det sättet för den publiken. Du behöver ta det på allvar. Du behöver visa att du är där. Du behöver också låta dem som är där se att du är där. Mm. Nu tycker jag gäller livet. Alltså, hälsa på busschauffören. Liksom.
Ja,
men det är det korta mötet ni har. Nu har de ju tagit bort den här pandemigrejen också. Så nu får man ju faktiskt prata med varandra. Liksom, och då... Vi gör det. Busschauffören ser att liksom, det är väl ingen... Håll upp... Alltså, jag vet inte. Liksom, det.
Ja.
Det tycker jag är...
Att folk ska känna sig sedda helt enkelt.
Ja, men lite grann så. Och den kan du ju faktiskt ta med. Jag kom på det nu. Men det kan du ta med dig in när du sätter dig och kommenterar. Alltså, att den som är med och tittar ska känna att ja, men jag ser att du är... Alltså, jag känner att du är med och kollar. Mm. Och det är för din skull jag är här och jobbar. Så jag kommer göra vad jag kan. Mm. Sen kan jag inte allt. Och jag kommer kanske säga fel. Åh, han gör fel! Men, liksom, ta det lugnt. Jag försöker liksom för din skull. Så, och den relationen tror jag är... Det blir bättre av det.
Mm. Nu har vi pratat i en halvtimme ungefär. Du har väldigt mycket energi.
Ja.
Och jag tänker mig så här, alltså nu låtsas du kommentera. När du på riktigt gör det, är du helt slut efteråt eller?
Nej.
Nej, okej. Okay. Du har lika mycket energi efter...
Ja.
Ja, okej.
Okay. Det skulle jag påstå. Alltså... Förr bland de första backat i 90-talets första hälft här, tänk den här VM-sommaren 94 som alla pratar om. EM 92 när det var mästerskap på hemmaplan. Presscentrat med Europas alla tunga fotbollsjournalister var i min matsal. Råsunda skolans matsal, där satt de liksom, det är ju min matsal. Men liksom, om vi backar till den i början, de första, jag gjorde min första landskamp 90 med Ralf Edström, underbar människa att jobba med för övrigt. Han var så otroligt avväpnande och lugn. Och så då var det ju påslaget på alla sätt. Alltså, så otroligt nervöst och trummande för allting. Men efter matchen, även om jag hade gångavstånd från Råsunda stadion, uppvuxen nära, även om jag hade gångavstånd därifrån, bilen och så ut och köra.
Okay.
Ut och köra en timme, en och en halv, för att liksom så varva ner. Ja. Så det tycker jag det, nej, jag har aldrig upplevt, snarare tvärtom, det laddar batteri att jobba.
Okay.
Att vi får sitta här och prata, det, alltså, jag är superkompis med min röst. Jag känner att det ska mycket till för den ska svika, liksom. Den kommer att bära. Och det har ju med andning att göra, och du vet, alltihopa stämband och alltihopa det där. Men det, så det funkar. En annan kompis jag har, det är adrenalinet.
Mm.
Alltså om jag, lite huvudvärk kanske, borde ha hunnit käka lunch innan jag kom hit. Kanske inte hunnit. Men i och med att vi nästan ser mikrofonerna och får en kopp kaffe av dig här, så pang. Och det där adrenalinpåslaget, alltså det, jag vet inte, det är väl någon form av gift, va? Men det fungerar oerhört väl för mig. Det är också en superkompis. Men det är klart, det är ju inte så att jag går ut genom dörren här och så somnar jag. Nej, men det funkar inte. Utan du måste liksom... Få landa på något sätt.
Mm.
Och sen är det andra grejer också. Ofta efter sådana här landskamper och sånt. Då vill man ju surra med kompisar. Så hur var det? Hur är det med det? Så här, analysera och låta matchen landa. Nu jobbar jag ju med i analysens högborg. Liksom, gud, efter fotbollsmatcher. Herregud, det ska ju pratas om allt hela tiden. Ibland kan det vara rätt skönt faktiskt att glida undan. Och så ringer man polaren liksom, som precis höll sig vaken mot slutet. Så är de är för dåliga. Det här försvaret, det går ju aldrig. Vad fan snackar ni om? Det där kommer ju inte att funka. Den analysen kan vara värd mycket.
Ja, jag förstår. Ja, intressant tycker jag. Men under de här 35 åren då, hur har branschen förändrats, tänker du?
Jättemycket. Kolossalt mycket. När jag förberedde min första oj, nu var många år sedan, förstår du, när jag började. Då bestod ju förberedelsetiden utav, jag försökte härma Lennart Hyland där, om någon undrade. I en yngre generation så var det, och är, Sveriges i särklass största tv-människa på underhållning och sportsidan. Genom alla tider. Men i alla fall, då satt man och förberedde, då satt man i Radiosportens bibliotek och tog liksom, skulle jag göra en landskamp mellan Schweiz och Sverige, så stod man fram liksom årets fotboll 1953, för det kom en lista på vilka, när de hade mötts. Ja, då kunde man läsa om den matchen. Liksom. Finns det någonting som hände då som skulle kunna hända nu? Jaha, publiken kom in och störde matchen i andra halvlek. Alltså vad det nu är, vad du vill. Liksom. Så. Så var det. Så det var därifrån du fick ta dina förberedelser. Du inför en VM-turnering eller en EM-turnering i fotboll åkte du ner till centralstationen och väntade in när Kicker, den tyska fotbollstidningen Kicker, kom. Den kom ju ut en gång i veckan. När den kom med sin extra bilaga för mästerskapet, så var du tvungen att ha den, för där stod de alla länder och alla länders spelare. Liksom. Så du liksom hängde verkligen på Pressbyråkiosken, eller det heter något annat. Men du hängde verkligen utanför när de skulle öppna. Liksom, kicker. Så det var ju en oerhört mycket längre väg till information. Du fick ha ditt eget bibliotek, dina egna fakta från varje allsvensk fotbollsomgång eller varje hockeyomgång. Jag jobbar ju med båda. Elitserien hette ju hockey på den tiden, SHL idag. Så det är den ena iakttagelsen. Den andra iakttagelsen är att det är mycket närmare mellan tittare, lyssnare och kommentator genom sociala medier. Idag kan vem som helst, alla har ju blivit sin egen publicist. Det var nog inte så det var tänkt från början, tror jag. Vi pratar publicistik, men i alla fall. Och då betyder det att du kan bli kontaktad helt enkelt och ofta med goda tips. En kompletterande faktauppgift som du har jättemycket nytta av. Då och då av någon som tycker att du är en tomte eller en idiot eller att du är för dålig helt enkelt. Det är direkt återkoppling, kan man säga. Men så var det inte förr. Då kom det ju handskrivna brev till redaktionen.
Det var höga trösklar.
Ja, det blir ju det, för det ska ju mycket till om du ska sätta dig och ta fram papper och penna och formulera ett brev. Och då kan man ju säga så här att om de ändå gör det, så menar de ju verkligen det som står. Twitter är ju ofta så här, men skärp dig nu, Granqvist, håller du på med, du fattar du inte att, eller något sånt där. Och så, du är en skam, jag fick det efter Champions League-finalen. Och så svarar jag, men vad är det som är en skam i det här? Jag rapporterade det här, vad är en skam? Nej, men det där var i stridens hetta, jag menar inte riktigt så. Det var kanon om du är bra, alltså sådär, så att... Jag tycker ju till exempel att en god idé för Twitter vore ju att införa ett sånt här filter, kanske på några minuter, som innebär att när det pågår ett levande skeende, då ligger filtret inne. Så du kan ju direkt texta så här, idioter, så. Sen går det några minuter, så kommer det upp på din display igen, så där, du skrev så här för fem, vill du publicera? Då kanske du hinner tänka, men gud, jag kan inte säga så där. Kan jag byta ut idioter mot tomtar, så blir det lite lugnare?
Ja, jag fattar. Och det där färgar dig, eller? Alltså den kritiken som kommer in?
Ja, det gör det. Du är ju alltid mottaglig, eller jag är alltid mottaglig för kritik. Och jag tycker det är viktigt som offentlig person, för det är ju jag i det yrket jag har, så är det ju viktigt att jag är mottaglig och svarar, tycker jag. Men ganska tidigt, ett av de viktigaste råden jag har att ge till nya kommentatorer, jag är ju mentor för en av mentorerna i projektet att finna kvinnliga kommentatorer som TV4 kör. Eller C-more eller Tele eller vad vi nu är. Men i alla fall, och det är ett av de viktiga sakerna, är att välj tidigt ut några stycken. Det kan vara två, det kan vara fem. Men välj 10. Men välj tidigt de du väljer att lyssna på. Och för min del till exempel, en av de absolut viktigaste, jag vet inte om man ska säga mentor då, men det var ju Thomas Simson som jobbade vid Sveriges Radio i Göteborg. Vi gjorde EM ihop 1992, vi gjorde VM ihop 1994. Men han var en alldeles underbar person att lyssna på och lärde mig mycket.
Okay.
Och han sa, det var inte, åh vad bra, vad kul, vad bra, så här, utan... Alltså ett modernt ledarskap tycker jag ofta, ja men vad bra, det här är kanon, det är bra, 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 bra. Och då kan jag känna så här, men allt kan inte vara bra. Vänta nu, hur ska vi bli bättre? Alltså vi måste på något sätt... Så. Men Thomas var, jag vet efter VM 94 i Göteborg, så, eller i USA när vi kom hem, det var ju en internet fanns inte, och vi hade liksom, vi kom hem och just då hade det här i Rålambshovsparken varit, och sen i olika parker i Sverige runt liksom, av jubel över Sveriges VM-framgång, och rätt många var oerhört lyriska över Ralf Edströms och mitt arbete ifrån, från USA. Vi hade ju inte snappat det alls, det var liksom inte möjligt att göra det. Men och då kom jag ihåg att Thomas Simpson ringde mig och sa: Lasse, är du nöjd? Ja, det är många som, ja men vad tycker du själv? Har du lyssnat? Nej, det inte hade jag åkt på radiohus och satt man och lyssnade på en hel match. Inte. Men så här, kom till Göteborg. Jag bjuder dig hit till Göteborg. Så vi satt i hans hem där i Mölndal. Och han sa: så här kan du inte låta. Du kommer tröttna på dig själv. Och han menar på att jag hade för högsta toner helt enkelt.
Ah, okay.
Och det hade han rätt i. Och jag tog till mig väldigt mycket av det. Och de orden ringer fortfarande i huvudet på mig. Och det var ett av de starkaste skälen att jag lämnade Sveriges Radio för 10 år sedan, faktiskt. Det hände mycket där runt 2012-13 till. Och gick över endast till tv. Jag ville inte bli en karikatyr av mig själv.
Okay.
För att komma tillbaka lite grann i alla fall till huvudspåret. Mm. Så välj ut några stycken som du lyssnar på och som du verkligen tar till dig av vad de säger. Och utvecklas därifrån.
Mm.
Och välj inte bara de som säger bra, 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 som jag sa nyss. Utan det kan också vara. Det är klart att det är kul att du är bra. Det är klart att du får självförtroende av det. Men bättre, för att bli bättre, så behöver du också ha någonting som ligger vid sidan av att det redan är bra.
Mm. Jag tycker det är skitskönt i mitt yrke att det, och det måste ju vara samma för dig, att för någon gång så kanske jag får kritik då, och den kan väl i vissa fall stämma och i vissa fall ja, men var lite ute och cykla. Men det kommer en ny intervju nästa vecka. Det är så jävla skönt och folk glömmer ju snabbt.
Mm.
Annars hade det ju varit vidrigt ifall jag skulle behöva...
Ja. Och där har du en stor poäng tycker jag. Jag brukar säga att mitt yrke är enkelt därför att jag behöver nästa gång jag jobbar bara vara lite bättre än vad jag var senaste gången jag jobbade. Och det är klart, det leder ju till en viss hyfsad press på sista raden. Liksom.
Jo, jo. Men känner du att du lever upp till det då?
Troligtvis är det omöjligt. Men jag tycker det. Jag tycker att jag kan åtminstone säga att jag har gjort vad jag har kunnat för att det ska vara så bra som möjligt. Så kan jag säga. Mm. Ingen är felfri, ingenting kan vara 100%. Det finns liksom ingen möjlighet överhuvudtaget, tror jag. Det kan vara jäkligt bra, häftigt bra. Men nästa gång så kan vi nog klättra lite igen.
Men vad är det för skavanker du stör dig på då?
Alltså för, jag tror att det här är en mental bild faktiskt. I alla fall numera. Därför att jag lyssnar ju nästan aldrig i efterhand.
Mm.
Jag lyssnar nästan aldrig efterhand. Jag tycker att det är lite jobbigt att höra en egen kommentering. Några gånger har man ju suttit på kanalen med någon av cheferna och lyssnat. Ger hur mycket som helst.
Mm.
Oftast blir intrycket att nej, men det var nog inte så dåligt. Som jag, alltså det, generellt, ja, den bilden har jag av mig själv i alla fall. Att det där kunde du gjort mycket bättre. Liksom. Kravbilden är rätt högt ställd på mig själv.
Men vänta. Varför sitter du och en högre chef och lyssnar? Är det för att du säger så här, fan, det gick ingen vidare nu i Nations League?
Ja, ordinarie återkoppling bara.
Ja, okej.
Okay. Ja. Och se mig själv tycker jag är ännu jobbigare. Så att jag har liksom inte... Och fördelen med att vara i det jobbet jag har är att det kommer hela tiden nästa. Det kommer hela tiden något nytt. Och så länge den mentala bilden av det jag ska göra är där, då vet jag att jag kommer vara förberedd. Jag vet att jag kommer att ha liksom vara i rätt sinnesstämning för matchen, vad det nu är. Sen är det så här... Alltså jag sitter här och pratar om att jag kommenterar en flickor 13-match inom ramen för Musikhjälpen. Men liksom det här, jag gör ju yttersta eliten. Liksom. Mm. Alltså vi pratar Champions League, de bästa spelarna i Europa och världen. Vi pratar liksom svenska hockeyligan. Match 7. Bam, 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 bam. Det är ju liksom häftiga matcher rakt av. Så att om du inte klarar av att vara motiverad när du går in till det jobbet, ska du nog fundera liksom på att kanske ska lägga ner det här.
Mm.
Och det tänker jag inte göra ännu.
Men för jag funderar lite grann på det här. Nu har jag lyssnat på flera intervjuer med dig. Och då är det... Ja, men det var någon elak typ som hade liksom klippt ut att du... När du, ja, men vad det nu var för uttryck som återkommer då. Mm. Att det var fullständigt osannolikt, säger du. Mm. Mm. Och sen har du sagt det i 8 olika matcher. Mm. Hur gör du för att liksom hitta nya ord? Ny, liksom, ja.
Generellt sett är det ju
Lasse Kink fungerar fortfarande så som en kompis ute i eten för mig. Han skulle kunna höra av sig om det. Han skulle kunna texta mig till och med under en match och skriva nu är det sjätte gången på tre dagar. Det är fullständigt osannolikt. Fundera till. Mm. Och det är det bästa tipset du kan få. Det bästa rådet du kan få. För min avsikt är ju inte att sitta där och vara sig fattig på ord eller uttryck eller någonting. Men ibland fastnar du. Det är alldeles naturligt. Jag vet att Lena Sundqvist och jag pratar om det. Att vi har kommit i ett läge när vi kommer till hockey där vi säger att och då kommer dragningen i det där läget och den här tar emot pucken i det här läget och vi fastnar i det här läget just liksom som en alltså, du vill inte säga positionen på blå linjen i tv som jag pratar om, det ser alla och då säger du i det här läget istället för att liksom ta dig runt utmaningen men när det blir påtagligt och för ofta och för mycket då måste man börja fundera på det och det gör du genom att någon tipsar om det och så får du ju tänka till och det där går hjärnan fungerar utmärkt på den punkten utan då, nästa gång du är nära att säga det så kommer det kanske bli tyst när du en mikrosekund när du väljer en annan språklig vändning just där får du säga istället.
Men läser du mycket?
Jag gör inte det och det där stressade mig. Om vi backar till 80-talets slut och 90-talets början där vi var i inledningen av vårt samtal så alla sa nämligen det att det finns bara en väg till framgång. Läs mycket skönlitteratur. Och då tänkte jag men gud, vad är det? Liksom jag läste fem böckerna, ja, det var deckare som jag läste.
En i det Blyton.
Ja, exakt. Ja, du har liksom det var den. Och så tänkte jag, men hur ska jag? Och jag har liksom aldrig haft ro att sätta mig i lägga mig i hängmattan med en bok. Det har jag aldrig förstått överhuvudtaget. Så att jag gör inte det. Jag läser inte särskilt mycket. Jag tror att jag har en ganska rapp del av hjärnan som tar in information. Och snabbt lagrar den på liksom, och tänker det här ordet kan jag använda lite senare. Mm. Jag gillar att lyssna på engelska kommenteringar för att kunna kopiera någonting till en svensk kommentering. Mm. De är lika på två till exempel. Tie that two, säger de i en NHL-kommentering. Mm. Och det sånt där kan man ta till sig. När Premier League har presenterat någon tabell eller någon championship så they have one match in hand. Eller de sa det på engelska kanske. They have one match in hand. Mm. Och då kan man säga det i Sverige också, tänkte jag. Liksom, att då har de en match i handen.
Ja, just det.
Alltså det funkar ju. Mm. Det finns, jag har fått någon som har gnällt över det. Men liksom, jag tycker ändå att det berikar på något sätt när man använder för exakt samma sken som alla förstår så använder man ändå en annan väg in i det lite grann.
Just det.
De är lika på ett, lika på två. Det hör jag ju en del andra som använder sig av också. Då kan jag tänka att jag är trendsättare.
Just det. Och speaking of which då, för att vi pratade lite om liksom vilket landskap du klev in i som yrkesman. Det verkar vara liksom belagt att du på sätt och vis har förändrat spelplanen, no pun intended, för sportreferat så att säga. Kan du själv sätta ord på det?
Alltså först, innan vi kommer dit, ska jag säga att den största skillnaden vill jag komplettera med i yrket är att då var det, i slutet på 80-talet var det mycket starkt hierarkiskt. Så att var du ny så var du inte aktuell att gå in och köra ens telegram. Nu fick jag ju första dagen, men Roger Burman är ju en alldeles särskilt varmhjärtad person. Men det var liksom lång väg fram att få kommentera, sitta på Söderstadion och kommentera en allsvensk match i ett sportextra och göra inhopp fem eller sex gånger under en hel match. Det var liksom långt ifrån alla som gjorde det. Mm. Och var programledare för sportextra. Det var ju nästan så att det var någon form av licens som utfärdades. Liksom. Det var de stora som skötte det helt enkelt. Och det vill jag säga är en stor förändring. Det är mer öppen famn idag. Om du kommer in och är ny i branschen så kommer du snabbare framåt och får ett större och starkare förtroende tidigare. Mm. Det tycker jag är viktigt att säga. Men jag tror så här, det jag gör i yrket är samma andas barn som Lennart Hyland. Okay. Jag säga. Mm. Det är liksom, det han gjorde gick i arv till generationer med Lars-Gunnar Björklund, Åke Strömmer och Tommy Engstrand och Fredrik Belfag, Ingvar Oldsberg, Lasse Kink för min del en stark betydelse för mig. Liksom. Och jag är i samma andas barn. Det vill säga kommentera i radio, då går det ganska fort. Det är viktigt att det du säger är tydligt. Men den dimensionen som passar väldigt bra med min personlighet, det var att det var okej att vara lite mer yvig
i radio. Mm. Alltså upp med högre jubelläge när det går bra. Liksom. Det gillade folk. Mm. Och det märkte jag att där fanns det ett utrymme. Och det var inte så vanligt. Du hör inte många radioreferat med någon av de tidigare jag nämnde som liksom har höga toner. Och där fanns det en väg fram. Och definitivt inte i tv. Mm. Det var ju de största, tyngsta skyddsrumsdörrarna som drogs igen. Du vet, med sådana här stort ratthjul på liksom. Så det är tjocka och så boom, boom. Det fick du bara inte göra liksom. Och där tror jag att jag har bidragit till att öppna den dörren lite mera. Det som inte funkar är ju att vara riktigt irriterad, riktigt grinig, förbannad. Och liksom åt fel håll. Det funkar inte.
Har du varit det?
På den svenska marknaden. Ja, och lättast är ju att säga Salt Lake City 2002 när Sverige förlorade mot dåvarande Vitryssland, numera Belarus, i hockeykvartsfinalen. Mot ett motsvarande division 3. Jag hävdade ju att det var det största enskilda svenska idrottsfiaskot sedan Japan 36, säger jag flera gånger i kommenteringen. Och förutsätter alltså, utan någon som helst bakgrundsbild, att alla som lyssnar förstår vad som hände när jag säger Japan 36.
Det är fullständigt osannolikt. Och Sverige är ute ur turneringen med bara 2,24 kvar att spela. Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Katastrofusel!
Just det, och då lät du blöda in i referatet. Och det där är ett trauma för dig.
Ja, men det var inget bra för mig. Jag blev ju anmäld till granskningsnämnden för att ha uttryckt mig nedlåtande om svenska medborgare i tjänst utomlands och frikänd. Mm. Det kom rätt många arga reaktioner och det var lite tufft för mig, så att det tog många år innan jag faktiskt i en sånt här faktaprogram, eller vad säger man, dokumentär som Radiosporten gjorde det. Och då intervjuade de Mats Valtin. På ena sidan, det var ju Mats Valtin, en klassisk svensk ishockeyspelare, writer, han tog alltid burskydd, en stor profil. Han var ju assisterande förbundskapten till Hardy Nilsson. Ja. Och Mats Valtin har ju en oerhört lugn och eftertänksam profil. Medan jag är mer bam, 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 så här. Mm. Och du förstår själv effekten när de klippte det här. Jag tror det var Anton Berg som gör spår
ja. Mm.
i poddvärlden där du är och där jag för tillfället också är. Men alltså jag tror att när du klipper mellan referatets oerhört ihärdiga det här är den största skandalen sen Japan, det största fiaskot sen Japan 36, svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen. Och så får du Mats Valtins oerhörda eftertänksamma, det är ändå bara idrott. Då blev den det var men jag lyssnade då faktiskt på kanske 5-6 minuter utav sammanhållet referat, och det är ju väldigt påträngande, påfrestande är det. Men samtidigt så här, jag skriver du ner det som sägs, om du liksom har överseende med att jag är för påslagen och för myggliknande och bara skriver ner det, så jag säger att det är det största enskilda idrottsfiaskot sedan Japan 36. Jag hävdar fortfarande att det är rätt 20 år senare. Det är ingenting som har varit i närheten. Jag säger att svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen. Skämma ut sig är ett starkt ord, men det är banne mig inte långt ifrån verkligheten. Frågan är till och med, alltså, hur kan Sverige förstöra en hel OB? Folk var ju, fick liksom Kanada, Belarus eller vad det nu var, en semi. Jag tror den andra var USA och Ryssland. Och det tredje jag säger, det är däremot fel, det är att jag säger att jag skäms som svensk idrottskommentator och sitter och kommenterar det här. Mm. Det är helt ovidkommande. Mm. Alltså det skulle jag absolut inte ha sagt, det var dåligt sagt. Men det är ju inte åtalbart. Jag får väl skämmas som jag vill, jag berättar inte det. Men du är liksom så att jag säger att skriver du ner det? Nej, men det finns inget. Jag tror att du får svårt liksom att driva det någonstans. Men det är ju oerhört påfrestande att lyssna på.
Mm. Men du lärde dig ju någonting också. Du lärde dig att går det dåligt för Sverige, gör man ingen stor sak av det bara.
Lite grann så. Ja. Samtidigt är det såklart så att du behöver ju i din yrkesroll vara beredd på att det kan hända. Du behöver ju liksom belysa varför går det dåligt, vad är det som liksom är, och så vidare. Men sen är det också, och här har jag faktiskt ändrat mig. Om vi tar liksom nutid, om jag säger så, häng inte ut den som missar. Mm. Därför att sociala medier gör alltså det gör ont när man läser liksom om, och jag menar, dagen efter att Sverige har misslyckats, ja då det var ju rasistiska tillmälen och hot riktade mot Jimmy Durmaz som efter VM 18 när Sverige förlorade midsommardagens match mot Tyskland, och liksom fotbollförbundet pratar om polisanmälan, och man liksom bara, åh, varför har vi hamnat här liksom så. Men då är det för mig så här att, nej men prata istället om, jag kan ta konkret, Frankrike möter Schweiz här nu i EM, va, senast var det så, och det blir straffläggning. Och Kylian Mbappé, som är en av världens bästa fotbollsspelare, den här, han var ju erbjuden så många miljarder så det inte var klokt, och fick ännu fler för att vara kvar i Paris Saint-Germain. Det är ju inte klokt vilka summor, herregud. Och de här Qatar-pengarna, smutsiga idrottspengar som tankas in till honom. I alla fall, han missar sista straffen för Frankrike.
Mm.
Men Jan Sommer, målvakten i Schweiz, räddar ju. Och när du sitter och gör matchen som helt opartisk, jag bryr mig ju så att säga som svensk om det är Frankrike eller Schweiz, Schweiz eller Frankrike, à la bonheur, vi får se vad som händer.
Mm.
Men liksom, istället för att säga Mbappé, världsstjärnan, missar, han bränner, ungefär som jag kommenterade Uruguays Assam Hadjian när han missade. Mm. När Ghana hade chans mot Uruguay i kvartsfinalen i VM.
Det finns en dokumentär om det, va?
Ja, ja, det gör det säkert. Mm. För den är ju oerhörd, den händelsen. Men i alla fall, där har jag ändrat mig. Och istället vinklar från att Mbappé missar, vinklar på Jan Sommer. Räddar. Schweiz målvakt räddar den stora hjälten, nationalhjälten denna fredagkväll för hela Schweiz. Mm. Bla, bla, bla. Är du med? Mm. Alltså viktar åt det hållet istället. Nu menar inte jag att massa sociala medier i Sverige kommer rasa ihop. För att, men du förstår vad jag menar. Det här kan du ta med som en tanke när du har möjligheten att påverka hur du ska uttrycka dig i avgörande ögonblick.
Ja, visst.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du, jag frågade dig förut liksom om det inte kostar väldigt mycket energi. Och du säger att du får energi. Men jag menar, om man då, för att du har ju jobbat med OS, då är det liksom, jag antar att det är otroligt långa sändningar och sådär.
Ja, herregud, ja, det kan det vara.
Inte ens då tar din energi.
Ja, det var ju jobbigt. Atlanta 96 hade vi ett konstigt system, Roger Burman och jag, för vi jobbade varannan dag. Hela dagarna.
Okay.
Och då hade Sveriges Radio en upplägg, du vet, det var ju där, när de börjar tävla är det ju efter, men sen går ju, den blir ju natt hemma liksom. De stora tävlingarna går ju på natten till slut. Och det är klart att långa pass då som går upp mot en 14-16 timmar, det blir ju ganska långt.
Mm.
Och när Roger då, om jag körde måndag länge och så kom Roger in på tisdagen, då visste jag att jag hade, och då måste jag ju förbereda mitt onsdags förmiddagspass under hans av... Så att jag var ju ändå tvungen att komma in, och där kunde man ju liksom inte höra sändningarna någon annanstans än på kontoret, inne på internationella radio- och tv-kontoret i Atlanta. Så då var man ju där ändå. Mm. Så det blev ganska jobbigt faktiskt. Då var man rätt färdig faktiskt efteråt och kom hem. Fick ändå ut en ledig vecka och sådär. Det var nog ganska bra. Men det var ju strukturen som var tokig då. Så okay. Skulle vi såklart inte ha jobbat. Vi skulle ha gjort det på något annat sätt. Men vi tyckte väl att vi var de enda som klarade av uppdraget och fick då arbeta på det sättet. Men jag tror vi hade gjort annorlunda idag.
Sover du bra?
Nej. Men det där tror jag är en åldersfråga. Jag är ju, många tror att jag är över 60, men då har de trott i många år dessutom. Så de måste tro att jag är över 70 nu, eller 80 kanske. Men jag fyller ju 55 i höst. Och jag tycker, så att jag har, nu är det liksom 5-6 timmar per natt som är. Och det är inget bra.
Nej.
Så att jag skulle helst sova. Men jag tror att det är någon ålderspryl. Mm. Man sover helt enkelt.
Jag bara tänker, eftersom
mindre ju äldre man blir.
Ja,
men man behöver färre timmars sömn, om jag uttrycker mig så.
Jo. Men jag tänker mig, om du är så, alltså om du ger så mycket, jag menar, om du ger så mycket energi i varenda jävla given situation. Alltså så här, du måste någonstans tanka, tänker jag. Eller ja. Är du bara som en Duracell?
Men nej, men alltså jag
finns andra batterier.
Men inte lika bra. Dels är det så här. Jag kan sitta och titta på gamla Beck-filmer. Mm. Det är avkoppling liksom så för. Och sen ser jag nyhetsprogram. Det tycker jag. Och jag är tablå-tv-tittare liksom. Mm. Så att när Rapport kommer 19... TV4 19... Alltså nu pratar de om att jag är ledig. Jag har verkligen ingenting att göra. Men TV4-nyheterna 19, Rapport 19.30. Det är en bra timme tycker jag. Så där. Då får jag koll på. Och så gillar jag Aktuellt för dem. När de fördjupar sig i något ämne. Och de har någon där som de ska utsätta för ett frågebatteri. Då av, det kan jag också tycka. Sen har jag ju tidigare haft hund. Och det har ju varit oerhörda kompisar. De hade dessvärre dött båda två. Men de var ju Cavalier King Charles Spaniel. Två stycken som föddes den 28 april 2008. Mm. Som alltså fyllde 14 år den 28 april i år. Men som kort tid därefter blev dåliga. Först dog tiken den 27 maj. Och då blev han dålig. Aha. Ungefär som att de vägrade. De skulle, han kunde liksom inte, utan de var, vi, det är vi två ihop, liksom, de båda. Så att
de var syskon.
Han dog, ja, samma kull. Mm. Han dog 5 dagar senare. Och det är stor våldsam saknad för mig. Och det har varit, på den tiden de var pengar, nu var de ju som gammelhundar var de ju. Det blev inte så, tiken vägrade nästan gå ut och sådär. Men när de var piggare så var det långa härliga promenader i skogen med två så glada individer. Mm.
Måste du inte ha en ny hund?
Inte än.
Nej.
Det är stor saknad efter de här individerna.
Ja, men jag fattar det.
Det är nog mer individer än personligheter kanske. Men.
Mm.
På något sätt så nöjer jag mig med att konstatera att det var väldigt fint att de ville vara tillsammans. Det är så jag läser in det. Mm. Det är givetvis fullständigt fånigt och alldeles fel, men det skiter jag i.
Nej,
jag läser in det så i alla fall. Mm. Och där är vi. Så får vi... Det blir lite mindre pusslande bara. Jag har ju ändå ett yrke som kräver en del resande. Så att det, ja, men är liksom inte det lättaste att ta hand om fyrbenta vänner då.
Nej, men din morsa har väl varit hundvakt länge?
Ja, hon är med fortfarande. Ja, mamma är ju över 90 år och fick en allvarlig hjärtinfarkt här för några månader sedan. Och har återhämtat sig alltså. Och då hade hon dåligt hjärta från början.
Mm.
Det härliga samtal. Jag ringer varje morgon och varje kväll. Säger god morgon respektive god natt. Och sitt absolut noll i idrottsintressekolumnen fakta till trots så tittar hon ju på en del när jag jobbar då.
Mm.
Så hon tycker ju att det är lite kul. Framförallt ishockey, det är väl en, har hon alltid haft en fäbless för, och tycker att det är lite roligare.
Okej. Okay. Ja, det händer kanske lite mer. Eller?
Ja, ja. Det är fler händelser under match, visst är det så. Framförallt när de bästa spelar så är det ju så. NHL-slutspelen nu är ju till exempel häftigt.
Men du, nog är det så att under dina år i branschen, visst fan, har hockeyintresset sjunkit markant och fotbollsintresset har vuxit? Mm.
Definitivt är det så här i Stockholm.
Okej. Okay.
Vi sitter ju och spelar in centralt i hjärtat av det som var det enda som var Stockholm en gång i världen. Mm. Gamla stan. Men,
det var dock före hockeyns tid.
Ja, exakt. Men här är ju fotbollen kolossalt stark, alltså på klubbnivå. Mm. Med tre skickliga klubbar som alla tre kan vinna Allsvenskan 2022. Och det bidrar ju till ett kolossalt intresse. AIK, Djurgården och Hammarby. Och de har ju alltid varit där, även om de inte har varit lika bra. Men om jag tittar på min uppväxt så var ju upp och ner gällde ju lite grann för alla klubbarna. Och derbymatcherna var ju inte alls samma former av enorma publika mitt i prickföreställningar som det är nu. Det där vände väl egentligen... Ja, någon gång på 90-talet kanske.
94 kanske.
Ja, hemma EM 92 och fotbolls-EM 94 var nog delaktiga i att det blev. Jag har ju till och med varit med i tjänsten att sitta och kommentera för Sveriges Radios räkning ett Stockholmsderby mellan Djurgården och Hammarby på ett utsålt Råsunda. Och det är ju ett rött skynke för nyss nämnda idrottsföreningars alla medlemmar och anhängare att tvingas åka ut i norra förorterna för att kolla på fotboll. Och då när det inte ens var AIK som motståndare, men det var faktiskt så att de fyllde det där. Jag tror att det var 0-1 när Bayern vann. Och det är väl bra att säga när vi är så nära Södermalm. Att Hammarby har ett SM-tecken. Men det är klart att där har du enorm drivkraft i allsvenskan i fotboll. Hockeysidan i Stockholm är ju noll just nu när vi pratar högsta ligan. Djurgården åkte ju faktiskt ur. Och AIK har ju varit ur under flera år. Hammarby har ju försvunnit ner i... Det heter väl Bayern Fans det laget ett tag till och med, tror jag. När de var typ motsvarande... Division 4 eller 5 i hockeyn, liksom, väldigt långt ner. Södertälje SK har inte heller blivit, om vi tittar på länet, liksom, någonting. Så att någonstans så tror jag det är förklaringen.
Okay.
Däremot, om du går utanför Stockholm så ser det ju annorlunda ut. SM-finalserien mellan Färjestad och Luleå, mellan Värmland och Norrbotten, det var ju enorma publikföreteelser där. 8250 i Karlstad, 6310 i Norrbotten, så det är ju inte de här 45 på Friends eller 28 på Tele2 Arena. Och grejen med det är ju att det är ju färre när det är derbymatch på Tele2. Mm. Om Hammarby spelar så är det ju färre då, därför att det är ett säkerhetsavspärringar och klackar och allt vad det nu är. Medan det däremot är om Hammarby möter något vanligt lag eller som inte är Stockholmslag utanför, då kan det ju vara fullt, va? Ännu mer folk. Och det är ju superhäftigt. Mm. Så att Stockholm är ju indelat med sina tre elitlag. Liksom. Nu hoppar jag över Brommapojkarna kan tyckas, men där finns ju inte samma publika tradition. Så tror jag där har du förklaringen för känslan. Och lever du och är i Stockholm och inte jobbar med de här lagen utanför 08-land, då uppfattas det nog ganska tydligt så.
Ja,
med Malmö FF och IFK Göteborg till, då så är ju storstäderna dominerande.
Mm. Vi var lite inne på det, men håller du fortfarande på med häst?
Ja. På vägen, faktiskt på jag kom från Solna hit till dig, så hade jag samtal med Hasse Backe. Och vi jobbar ju ihop, dels jobbar vi ihop med Champions League mycket och tidigare med landslaget. Men vi har ju hästar ihop.
Mm.
Oh ja, vi bedriver ju till och med uppfödning.
Okay.
Oh ja. Mm. Så att, och det händer någonting hela tiden. Så vi har nog uppemot, ja det är en 17-18 hästar att hålla lite koll på.
Mm.
Eller rättare sagt, Hasse håller koll på det. Han har ju varit hästmänniska i fler år än vad jag har varit. Han har ju haft uppfödningsverksamhet för, i och för sig rätt länge sedan, men ändå i Kentucky.
Okej. Okay. Mm. Har du tjänat pengar på häst?
Ja.
Ja.
Vi lyckades ju var involverad i en stor hästaffär i USA med en oerhört skicklig häst som heter Green Shoe, som inte tävlar så ofta. Körde väl en 16-17 starter kanske bara, men var kolossalt bra. Och sen övergick ju den i avelsverksamhet. USA driver ju dels fram hästarna att tävla tidigt. De har ju stora tvååringslopp. I Sverige har vi något lopp för tvååringar. Jag tror det största ligger i november. För man ska vänta så länge som möjligt. Liksom. Men USA kör ju stort tvååringslopp redan i augusti. Och där ska det tävla snabbt. Du ska snabbt veta om det finns ekonomi i hästen eller inte. Men sen kan det bli avel väldigt snabbt också.
Okay.
Och där hamnar vi. Och det vi är involverade i nu när jag pratar om uppfödning, det är ju avkommor efter den här stora framgångsrika hästen i USA.
Mm.
Som heter Green Shoe. Och de avkommorna är ju nu ett år och ska börja säljas på auktion. Och nästa år kommer vi ju få se de första tvååringarna tävla då efter Green Shoe. Så om ett par, tre år när vi ses, du och jag, då kan vi reda ut om det blev framgång i aven eller inte.
Okej. Okay. Men är du liksom, har du dragit in så mycket cash att du skulle kunna skita i jobbet?
Ja, det har jag faktiskt inte räknat på. Jag vet inte hur man gör med det, men det är möjligt om hästverksamheten skulle lyckas, det vill säga att du lyckas med uppfödningen och beteckningarna av de här bitarna liksom, och får en rullians på det, så är det definitivt någonting som skulle kunna utmana min journalistiska vardag.
Mm. Okay.
Men jag tror att
för mig är det nog så länge, vi pratade ju nyfikenhet förut, och så länge den naturliga mentala bilden är att det, jag ser fram emot nästa jobb för att då kan man vara lite bättre. Alltså den där drivkraften finns, så är det liksom det som är drivande i vardagen.
Mm.
Mer än att nu behöver jag inte jobba längre, nu kan jag sluta med det och så vidare. Det är liksom det, jag har faktiskt inte tänkt det.
Nej. Nej.
Jag sitter och känner, tänker så här, får se nu, vi säljer de hästarna för det då kanske. Sådär.
Men du är kontrakterad till vadå, 2026?
Ja, det är ju så att de ville det, att jag skulle köra över VM 2026, mm, som ju på här sidan då avgörs i USA, Kanada och Mexiko. Vilket ju är tre spännande arrangörsländer.
Mm.
Nu är ju höstens VM i Qatar, vilket ju är dåligt på många sätt. Inte minst på det sättet de blev utsedda till arrangörer. De är utpekade som involverade i muthärvor och annat. Och det kopplar också till, som vi sa förut, smutsiga pengar. Det vill säga, det är ett land som inte har skrivit på FNs papper om, eller beslut om mänskliga rättigheter, som de flesta med Mellanöstern har ju utmaningar där idag. Så det ser jag fram emot. Och vägen dit går ju också mot, via ett Europamästerskap i Tyskland 2024.
Mm.
Och sen ska det bli kul också att jag är med här i juli med Hanna Marklund igen. Mm. Ser jag fram emot mycket också. Så har du ju SHL-hockeyn och Champions, du vet.
Ja.
Det fyller på liksom i. Mm. Och det tycker jag känns som jäkligt mysigt faktiskt.
Mm.
Men jag skulle gärna ha affärsverksamhet. Vi håller på med hästar i USA till exempel. Så. Men det är också liksom, det är inte så dumt att vara hemma.
Nej, men vadå? Du tänker på ålderns häst. Så skulle du kunna sitta där på någon ranch och se till så att allting funkar.
Ja, varför inte? Varför inte?
Nej.
Jag kan tänka mig att det kan vara en kul grej.
Du får en härlig bild i huvudet.
Ja.
Kanske att du har någon hatt.
Ja, men du tänker galopp kanske, de här fina.
Nej, inte alls. Utan jag bara tänker på din ranch, att du går runt i stark sol.
Jaha, du tänker att det ser lite ja. Clint Eastwood-känsla.
Så kommer det bli. Ja, men du, jag menar, du är ju i ditt yrke liksom något slags ankare ju. Och alltså, då menar jag rent psykologiskt för oss tittare också, att du är, så här, du är en trygghet. Och så kommer det kanske någon ny expert, så att säga, mm, som ska tycka till och sådär. Det känns som att du är bra på att få dem att slappna av.
Mm, det är ju en programledarnyckel.
Mm.
Om du är programledare i en studio så är det ju en nyckel att få alla att känna, att avdramatisera lite grann. Men tidigare kunde ju tv, och det är fortfarande så i och för sig, en tv-studio är ju ganska kal. Alltså det är kallt och det är kameror och den här starka belysningen. Och
varför ska det alltid vara så kallt?
Nej, jag vet inte. Det blir så på något vis.
Mm.
Det är en sanning med modifikation, för vi hade stora problem när vi jobbade med EM i somras, med att det var så jäkla varmt i studion i och för sig. Men det blir väldigt speciellt. Liksom. Och när man då sitter för att föra ett samtal så är det ju skönt att du får folk att slappna av. Det är ju liksom, det är inte så märkvärdigt det här. Liksom. Mm. Sen är det ju så dessutom att alla ska ju vara högpresterande. Experterna ska ju säga det de vill ha sagt. För det ska ju förhoppningsvis berika då för de som är och tittar på sändningen. Liksom. Och det tycker jag, jag kan bli förtjust över att se Niklas Jihde köra i via play-sändningarna här från Nations League-matcherna. Liksom. Och jag känner hur han lirar ju väldigt bra i hockey med Erik Granqvist, men han ser så intresserad och påslagen ut hela tiden, och han har liksom den möjlighet att få folk att växa in i, att känna gemyt, att liksom det blir ett, men samtidigt ställa de tuffa frågorna och inte vika från något ämne. Och liksom, så jag känner att vad som än händer här så kommer de ta upp det. Det kan vara lugn, de har koll liksom. Och det, jag känner en förtjusning i att det kommer fram nya. Att gjordes VM18 med Hanna Marklund, och det var kalas. Vi ska jobba ihop igen, som jag sa nyss här i sommar. Och liksom, det går att få det att funka himla bra på kort tid. Jag tycker jag att det var. Det finns de som tycker det säkert. Hon har en väldigt tydlig dialekt också.
Ja, ja.
Mm. Säg bakanför. Jag säger, vad menar du nu?
Ja.
Och säg inte att hon kom. Hon kom om 2 timmar, utan hon kommer.
Mm.
Vi har liksom fått ändelser i språket, för vi ska ta hand om det. Mm. Ja, du håller på, säger hon då. Men det tycker jag är kul. Det tycker jag är kul. Och det är ju förtjusande, tycker jag. Alltså, att skälla och gnälla på tv-kommentatorer är väl bland det viktigaste vi har, tänkte jag säga, som tittare.
Folksport.
Men det är ju liksom inte sant, för att vi har... Det är inte dåligt. Den som säger att det är dåligt, den talar inte sanning. Därför att min absoluta uppfattning är att vi har en hög nivå på, generellt sett, på kommentatorer i svensk sport-tv.
Mm.
Det skulle jag bestämt hävda.
Om din sändning börjar 19.00, hur länge är du på jobbet innan dess?
Normalt sett har vi ju... Om vi talar programledarskap så har vi ju samling normalt sett 2 timmar före.
Okay.
Då är genomgång av körschema och sådana saker. Sen är det smink och sen är det repetition. Det vill säga, om du har 45 minuter sin förstudio, så repeterar du den. För det är ju körscheman som styr dig in i minsta detalj vad som ska innehållas. Och det är ju inte för att du just ska säga exakt det du kommer att säga, utan det är också för att tekniken ska fungera och kameravinklarna ska vara de rätta. Man väljer rätt kamera och tittar i den vid rätt tillfälle och bla bla bla. Ljuset ska fungera, ljudet ska fungera och kontrollrummet ska känna att vi har balans i det vi tillsammans ska göra. Så det är ju inte liksom bara för de som syns i rutan. När det gäller på arena så kan man säga Champions League-fotboll, EM, VM-matcher, då är man på arenan i mycket god tid. Jag skulle säga 3 timmar före generellt sett. Lite mer till och med.
Okay.
Framförallt de stora matcherna, för då vet du att det kommer att vara stökigt med säkerhetskontroller. Och, de är ju ytterst påpassade, de här stora internationella matcherna, av säkerhetsskäl. Det finns ju dessvärre en sån hotbild mot stora idrottsevenemang hela tiden.
Just det. När du då kommenterar Champions League, vad dricker du? Vatten?
Ja.
Bara?
Ja.
Kopiösa mängder?
Jag vill ha... Nej, jag är inte så... Jag är mer så att jag måste balansera det hela tiden mot att inte behöva hamna i en risk över att akut behöva springa på toaletten.
Mm.
Så det där måste man hela tiden ha i åtanke. Mm. Så att det balanseras. Mm. Men och så är det viktigt att vara i matmässig balans.
Okay.
Och antingen att du har med dig någon sallad eller någonting. Eller att nu får vi som är tv-kommentatorer på Champions League-matcherna får en så kallad lunchbag. Som faktiskt mot slutet, för den kommer inte i våra händer för ungefär klockan 18.00, har börjat heta dinnerbag.
Okay.
Och där ligger då en, beroende på vilket land du är i, men det ligger liksom... Är du i England får du de här fullständigt bedrövliga trekantssmörgåsarna som du, liksom, vi alla vet.
Vad som de envisas med. Uh-huh.
Och en chipspåse, men så ligger det vatten och så ligger det vanligtvis någon sån här bar.
Okay.
Proteinbar eller vad det är de heter.
Mm. Så att du får inte vara för mätt och inte för hungrig?
Nej, lite grann så. Det ska vara balans i det. Liksom. Och sen vill jag alltid ha en kopp kaffe. Ungefär 2 timmar före matchen eller sånt där.
Okay.
Så då står jag alltid och krigar för en kopp kaffe.
Har du ritualer?
Det lät ju
så.
Nej.
Och kaffet lät som en ritual.
Ja, den kan man säga. Men, och att äta. Men liksom, om jag inte får kaffet så svimmar jag inte. Liksom. Det är ingen fara. Men jag gärna espresso också. Så här. Det finns jätte... San Siro, man gick ut i något litet rum där och det var jättegott. men det är en parentes. Men inte ritualer så ändå. Men däremot... förberedelsemässigt har jag det. Jag behöver ha gjort mina Excel-filer. Jag har ett förkortningssystem som är lite speciellt. Jag har förstärkning av informationen med olika överstrykningspennor som har 6 olika färger. Och där ser jag helst att alla de 6 överstrykningspennorna i olika färger har fungerande färger. Det får liksom inte vara så att någon har torkat. Om den blå pennan har torkat, då blir jag stressad. Liksom. Ja. Det är inget bra.
Just det.
Men det här förberedelsen sker ju ett par dagar före matchen. Liksom. Det är ju inte... det är inte samma dag, det är match. Sen kan jag faktiskt till och med köra utan att skriva ner laguppställningarna, men det är väldigt ovanligt. Det vill jag ändå göra.
Mm.
De 11 som ska spela, om vi pratar fotboll då.
Ja, ja.
Hockey däremot så skriver jag inte laguppställningarna längre in, om vi pratar SHL-slutspel. Du får ju laguppställning i handen.
Mm.
Och den, men du har ju fortfarande Excel och överstyrningspel. Det där är ju med där också givetvis.
Mm.
Så bakgrunden är densamma.
Mm. Jag fattar. Du pratade ju om det här färgsystemet i Carina Bergfeldts talkshow relativt nyligen. Vad härlig du var där förresten, även idag.
Ja, vad härligt.
Ja. Och du fick också en fråga där som förföljer dig, och det är det här om att du är gift med jobbet. Hur trött är du på att få den frågan? Hur trött är du på att få frågan om att få frågan?
Ja, nej men jag alltså ställer upp i en intervjusituation eller ett intervjusammanhang, då får du ju vara beredd på att få frågor. Mm. Så att liksom det måste helt och hållet vara upp till den som ställer frågorna. Mm. Så att jag värderar inte det, utan det får man liksom, det får man, den personen ställer ju de frågorna som vederbörande tycker. Du ställer ju de du vill veta mer om, helt enkelt. Jag är inte lika mycket gift med jobbet nu som jag var förut kanske. Jag jobbar ju färre uppdrag på ett år. Mm. Faktiskt ganska rejält mycket färre idag jämfört med under produktionsbolagstiden. Om du backar till 2016 så är det ju inte ens hälften idag faktiskt. Mm. Men jag tycker inte att det stör mig alls faktiskt. Jag, som jag sa förut i unga år, så var att jag blev utpekad som sportnörd, den där sportnörden. Det gjorde mig ingenting. Jag såg det som lite beröm faktiskt. Mm. Och jag har ju hittills haft ett ganska lyckligt äktenskap med mitt arbete, får jag påstå. Mm.
Men har du haft liksom gammal, god, vanlig kärleksrelation?
Ja, men det är liksom det har varit väldigt snabbt nötande, för jag har liksom haft dålig prioritering, tror jag man kan säga.
Okay.
För att få bärighet i. Mm. Och då har det varit att jag har varit gift med mitt arbete. Liksom. Ja. Så att det är ju inte en fras som har kommit från annat än verkligheten. Liksom.
Nej, just det.
Sen kan man väl säga att jag hade nog prioriterat mitt liv annorlunda om jag fått leva om det. Mm. 55 är liksom det är lite sent att börja korrigera en del saker i livet.
All right.
Kan jag känna.
Det är inte omöjligt.
Det är inte omöjligt, och framförallt vet vi inte vad verkligheten har med sig. Vi vet inte vad som händer när vi skiljs åt här.
Nej.
Utan det kan bli glädjande överraskningar. Det kan bli åt andra hållet också. Mm. Men jag känner att hade jag gjort om, så hade jag nog gjort kanske en annan prioritering än den här.
Då hade du släppt in någon som...
Ja, det är väl det vi liksom... Men det är svårt att svara på också. Det är vad det är.
Ja.
Det är vad det är.
Du grämer dig inte särskilt mycket över det.
Men det är ju mitt val. Så jag måste ju stå för det på något sätt. Liksom.
Mm.
Jag måste stå för det på något sätt. Men på något sätt måste ju ändå svaret vara att jag gräver mig lite, eftersom jag ändå säger att jag kanske skulle gjort annorlunda.
Ja,
så det blir ju liksom, men det är vad det är. Det är vad det är.
Du, jag hade ju tänkt...
Jag tror inte jag sårat någon i alla fall, eller fått någon att må jävligt dåligt, eller mycket dåligt till följd av min svaga prioritering.
Nej,
men det inte låter för mycket i alla fall, jag tror inte det.
Det låter ju som att, det, utan att veta ett piss om någonting, så låter det som att det möjligen har runnit ut i sand några
det
gånger.
Ja. Svara inte liksom.
Nej, för du är ju bevakad något jävla mästerskap.
Ja, men lite grann så kanske.
Har du sett nästan allt i världen eller?
Vad tänker du på?
Ja, alltså, du måste ju ha rest otroligt mycket.
Rest otroligt mycket, men sett, alltså i relation till alla platser jag varit på, så har jag ju sett alldeles för lite.
Okay. Mm.
Skulle jag påstå. Mm. Mm. Men på längre mästerskap så var det så faktiskt på Sveriges Radio att vi hade alltid en kulturell begivenhet. Där VM98 i Frankrike var det dåvarande korrespondenten som tog hand om oss en hel dag liksom och visade Paris.
Mm.
När vi pratar VM 2006 och i Berlin, så tog Gunnar Bolin med Ralf Edström och mig på en alldeles egen. Gunnar Bolin var korrespondent i Berlin för Sveriges Radio vid tillfället. Den fullständigt underbara Gunnar Bolin för övrigt.
Mm.
Och vi fick se Berlin bakom turistkulissen, så att säga. Mm. Och det är ju en enorm historia. Berlin har att berätta, givetvis.
Ni påminner om varandra nu när du säger det. Någonstans, gör ni inte det?
Gunnar Bolin och jag?
Ja.
Jo, men vi har ungefär samma frisyr, jag tänkte det du tänker på.
Ja. Och lite samma energi, skulle jag säga.
Ja. Mm.
Du, jag hade tänkt göra en fin övergång här, för att vi pratade lite grann, eller jag sa att radio var för riktiga proffs och tv var lite enklare, du höll inte riktigt med. Men jag tänker att opera är för riktiga proffs och musikal är lite mer lättillgängligt. Ja. Men du gillar båda. Hur gick det till när en 67a från Solna fastnade för liksom de här konstformerna?
Där är jag ingen nörd. Jag kan liksom inte säga, jag kan inte berätta handlingen i Aida.
Nej.
Nej.
Tyrande.
Eller nej. Det klarar jag inte heller. Nessun Dorma vet jag liksom,
okay,
från Tyrande. Men liksom men när man ser föreställningarna flera gånger kan man säga, visst är det var den här, ja, så här handlar det om här. Men för mig är det maximal avkoppling faktiskt att se en musikal eller en operaföreställning.
Mm.
Och jag är så fascinerad av att de här operaföreställningarna, som är ofta 1800-tals eller ännu tidigare verk, lever. Och en del av uppsättningarna är ju nymodigheter man försöker sätta in i modern kontext och så vidare. Men alltså jag, de här gamla och de här pompösa dräkterna de hade då, de, herregud vilka påklädare de måste ha för sopranen går ut liksom för att och ha de här gigantiska kläderna på sig.
4 meters släp.
Ja men gud alltså. Men jag kan tycka att det är häftigt.
Du slår dig ner bara och sen så åker du med.
Lite så. Ja. Och sen och ofta är jag på de här föreställningarna alldeles på egen hand. Men jag vinnlägger mig också om att vara lite märkvärdig.
Okej.
Okay. Ja, och det är lite roligt va. Metropolitan i New York i det är Aida där då i slutet. Det är ju slutet av andra akten va, sen blir det paus. Och den är magnifik när de har allt det här levande, de här levande djuren, allt vad det nu är på scen. Liksom, det är ju på riktigt verkligen. Och den är mastodont, majestätisk på alla sätt. Och så med konfetti, de ska ut i krig där på något sätt. Och det är liksom triumfmarschen. Eller de har kommit hem och har vunnit, det kanske är mer logiskt. Skitsamma. Så ner med ridån liksom när alla, och så drar de ju upp den igen. Och då står ju alla kvar i sina positioner då, inklusive de här djuren. Hur de nu får zebrorna stå still, men det kan vi snacka om sen. Hade de giraff på scen, kommer inte ihåg. Men liksom all den här konfettiregnet kommer liksom. Och det står ovationer liksom i minuter. Jag tycker det är oerhört häftigt. Och sen går man ut och ställer sig i kön där. Vad heter det där rummet? Jag var medlem där då. Jag kommer inte ihåg det nu. Men fall, och då går man in och så ett glas champagne. Och så är det några damer från, som är amerikanska damer som är liksom i blåviolett hår här, som står och pratar om att de tyckte att...
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Det här var. Och då kan man säga det att I'm not sure if I agree. I think the Hungarian performance was a little bit better in Budapest.
Okay.
You've seen it? Då blir de verkligen. Tänk om de skulle säga så här, ja absolut, vem tänker du på i huvudrollen? Men det gjorde roligt. Men jag tänkte att det var lite roligt så där. Man får vara lite märkvärdig liksom. Budapest var jäklar med bra drag. Så det tycker jag är lite kul. Det tycker jag är lite kul.
Härligt. Du, vet du vad det är dags för?
Nej.
Frågar du inte fått förut.
Okej.
Okay. Vad saknar du mest med Daft Punk?
Förlåt?
Vad saknar du mest med Daft Punk? Ingenting kanske.
Nej.
Nej.
Jag vet inte riktigt vad jag ska sakna.
Ja, otroligt band.
Ge mig ett kryss två.
Kanske det bästa band som har existerat skulle jag säga.
Okay.
Vilken är Gustavsbergs bästa pizza?
Jag äter ju inte pizza.
Gör du inte?
Nej.
Av ideologiska skäl?
Nej. Jag är mer så här att det är inte bra, för då kommer jag måste gå ner. Liksom. Nu är 95, jag måste ner till 92. Jag kan inte äta pizza då. Liksom.
Nej, jag fattar. Var ska det vara dill?
Jag känner på något sätt att jag i chips. Men nej, potatis, färsk potatis. Där ska det vara. Färsk potatis är svaret.
Ja.
Vad skönt att jag fick en fråga att jag hantera.
Ja, jag fick den kommer, jag kan vara helt transparent. Jag fick åt jag hann äta lunch idag.
Ja.
Och så var det någon dill i anrättningen, så kände jag den här hör inte hemma här.
Nej.
Dill ska hålla sig på sin plats.
Ja, det är väl på färskpotatis har man inte dill där. Men dillkött är inte något av mina favoriter. Dillchips kan funka, men grillchips är min... Jag kallades ju för chipslasse i högstadiet. Jag hade ju särskilt sätt att äta chips på med räfflorna så att du får ut maximalt av smaken. Hur många chips du ska ta i den högen du bygger, det får inte vara fler än 4. Helst bara 3. Och sen att du ska äta i vilket takt du ska...
använda liksom och mala ner det här.
Okay.
Så att du får precis de avslutande smulorna på fingrarna.
Ska räfflorna vara liksom, ska de gå rätt in eller ska de vara motsatt?
Nej, de måste liksom vara rätt för när du hugger isär. Måste det vara liggare. För att om du kör in dem på andra, då spricker det åt alla håll. Och då får du liksom en ohanterlig storlek.
Otroligt. Perfekt.
Chipslasse.
Ja. Du, är alla manliga sportjournalister ståkissare?
Nej, det tror jag inte.
Du tror inte det?
Jag tror att det är Niklas Wikegårds hockeysvenska. Han kallar ju innebandyspelare för sittkissare. För han tyckte att innebandy var en fjollsport. Mm. Sen har han ju hamnat i den situationen att den går du på finaldagen som innebandyn har. De spelar ju en finaldamer och en finalherrar. Går du på den i Globen, utsålda läktare, så kommer du se att det är mer fysiskt spel snudd i dagens läge i innebandy eller i basket än vad det är i ishockey.
Ja.
Men jag är ju övertygad om att alla inte är ståkissare.
Erik Niva har lite sitt kissaraura.
Vet inte. Han har ju framförallt en kolossalt stark verbal aura.
Ja, det har han verkligen.
Och när han startar en mening så kan jag ibland tänka att den här kommer han inte att kunna landa.
Ja.
Men jag har fel varje gång.
Ja, han fixar det.
Han blir utsett till årets sportjournalist av svenska fans varje år. Mm. Jag vann faktiskt det priset 2008, apropå att hundarna föddes då. Jag tror att det var 2008. Men sen dess har han funnit. Man får ju ändå säga briljant.
Ja, det får man verkligen göra. Du, det känns lite grann som att du har redan svarat på min absolut sista fråga för idag. Men vad vill du fylla resten av din tid med?
Alltså den är svår, därför att jag tänker att ett svar kan vara någonting annat. Men jag vill inte desavouera det jag gjort under 35 år.
Mm.
Men jag tror jag säger det.
Okay.
Jag svarar någonting annat. Alltså, jag tror att min del av offentligheten, min del av att vara en del av kommentering, alltså den här, jag är så himla glad över att folk känner att jag är som typ av en konstant. Det är en stor match och så hör de min röst och tänker de att ja, det är han. Mm. Och då kan några bli glada och några bli ledsna, vad det är, arga eller irriterade. Det spelar ingen roll. Alltså det blir en konstant i alla fall i tillvaron på något sätt av stora idrottsevenemang. Det är ju oerhört hedrande. Men min tid där är ju inte... Ja, är den till 2026 så tror jag inte att den är... Men det är inte ens säkert att den kommer vara så länge. Det kanske är, men någonting annat är svaret på frågan.
Okay.
Någonting annat är svaret på frågan. Och eftersom du sa att det var din absolut sista fråga så vet jag ju att det blir ingen följdfråga.
Oh.
Så hur gärna du än vill ha svar på den följdfrågan, vadå? Vad skulle det vara? Så tror jag svaret får bli någonting annat.
Tack för att du gjorde mitt jobb där på slutet då.
Det var mest för att jag skulle slippa följdfrågan.
Och stort tack för att du kom.
Ja, tack så mycket.
Mysigt var. Ja, Lasse, och om du tyckte att han var härlig här så rekommenderar jag varmt ett besök på Värvets Instagram. Och om du tycker om bok, mig eller skildringar av kärlek eller alkohol så kan jag tipsa om Värvets sommarföljetong som går i mål på torsdag. Det minst sagt rejäla smakprovet av Törst min debutroman som alltså kommit i 4 delar i sommar. Annars hörs vi om en vecka med Sveriges kanske absolut mest lovande skådespelare internationellt, Dylan Gwynn, i Värvet avsnitt 531. Vi hörs alltså om en vecka eller när du vill, och vi som gör Värvet är Ninni Westin, Acast och jag, Kristoffer Triumf. Tack för idag, slut för idag. Hej!